Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag är det jag, Anke Staverfeldt från Home of Recruitment, som sitter här tillsammans med en kollega. Välkommen Louise.
Ja, hej. Tack. Superkul att vara här.
Jätteroligt att du kunde vara med. Jag uppskattar verkligen det. Så du får jättegärna börja med att berätta vem du är.
Ja, absolut. Jag är ju idag in-house TA-konsult via Home of Recruitment. Så det innebär att jag är ute hos kunder och arbetar mycket med operativ rekrytering. Så just nu är jag ute på Handelsbanken till exempel och hjälper till både i operativ rekrytering. Men man ser ju mycket när man kommer ut i organisationerna. För man jobbar som en vanlig anställd. Så det är vad jag gör idag. Och sen innan så har jag jobbat på ett rekryteringsbolag som heter Ada Digital. Och innan dess har jag en kandidat i personalvetenskap och psykologi. Så jag har väl fallit in på den här linjen med rekrytering och det vi ska prata om idag. Utifrån att jag har väldigt mycket intresse för människor, hur människor fungerar. Och jag tycker att det rimmar väl med mycket som är del av både mitt privata och mitt arbetsliv.
Ja, och vi är så glada att du är en homie.
Ja, detsamma.
Och ämnet idag, det handlar ju om ADHD och vad vi som rekryterar behöver tänka på och så vidare för att vi faktiskt inte ska hamna i en kanske diskriminerande situation till och med. Och just idag så är ju då ämnet ADHD. Och vad är ditt ingångsläge i det ämnet?
Superbra fråga att ta upp det. För att det är ju vanligt att det blir generaliserande. Det kanske, jag upplever att det kan vara lite poppis med ADHD, vilket kan vara kul att det lyfts till ytan. Men det blir ju lätt generaliserande. Som sagt, för mitt intresse med människor och och för kompetensbaserad rekrytering och ADHD, eftersom att jag också själv har diagnosen och tycker att det är spännande. Värt att säga också både med ADHD och autism för att de är lite närbesläktade och så. Men vi kommer fokusera på ADHD. Men just att det är fokus på beteende när man lär sig om både sig själv och kompetensbaserad rekrytering. Och ADHD är ju mänskliga beteenden som bara är kanske lite mer intensiva. Så att det är därför jag tycker att det rimmar så väl med kompetensbaserad rekrytering och den approachen till ADHD.
Mm. Och det är ju viktigt att komma ihåg att alla är individer. Det kan ju lätt bli lite generaliserande när man liksom pratar om ett visst ämne. Men oavsett ADHD eller inte så är det ju så att alla är en individ med sina unika förutsättningar, sina unika styrkor, sina unika utmaningar. Men det finns ju också vissa saker som många med ADHD kan uppleva som utmaningar. Och det är ju det vi vill lyfta.
Exakt.
Och hur ska vi hantera det på ett bra sätt i rekryteringsprocess, vi som rekryterar. Så det är supervärdefullt för oss att du är med och berättar utifrån att det blir också lite grann inifrån perspektivet. Och sen är ju du en superproffsig rekryterare dessutom.
Så tack.
Ja. Och vi kommer ju att röra oss i olika delar av rekryteringsprocessen. Inte minst intervjusituationen. Men om vi börjar med annonserna. Och är det någonting särskilt som du tänker på där?
Alltså till att börja med att man annonserar. Eftersom att vi vet ju generellt, men särskilt så är ju nätverk vanligt att man kan rekrytera via. Och att mycket handlar om att ta kontakt med människor. Vilket kan vara en svårighet. Både att ha ett större nätverk, kanske man inte har. Eller så har man svårighet att ta det här initiativet att ta kontakt. För det känns lite distansfullt. Så att man har en annons uppe som alla kan se. Som en grund. Och sen såklart finns ju saker i annonsen. Till exempel struktur och tydlighet. Kommer jag förmodligen säga väldigt många gånger i den här podden. Känner jag. Men det är ju generellt väldigt viktigt med struktur och tydlighet. Genom hela processen. Och då är det viktigt att ha det i annonserna. Till exempel med rubriker som är tydliga. Kanske punktformer. Sätt som gör att det blir enklare att ta in texten, för det kan vara svårt att sålla i stora mängder information när man har ADHD till exempel. Så att det är ju en sak som hjälper, och på samma sätt så kan det vara till exempel i annonsen att ha en tydlig bild av vad man kan förvänta sig. När jag skickar in mitt CV nu, när får jag återkoppling? sådana saker.
Mm. Jättebra. Och när vi pratade inför den här podden så nämnde du någonting också om att det som står i annonsen, oftast kan det ju, många gånger kan det ju stå en massa olika saker som en arbetsgivare har en förväntan på. Du ska kunna det här och det här och det här och det här och det här, och du ska vara på det här viset, och så är det 10 adjektiv.
Mm.
Och det i sig är ju en utmaning för alla, tänker jag, förstås. Många sorterar bort sig själva där. Hur tänker du kring det?
Precis, det är ju jättevanligt att det står väldigt många krav. Och det vet vi ju också innan att kvinnor till exempel söker i färre utsträckning när det är väldigt många krav. Och på samma sätt, så jag vet inte om det finns forskning på om människor med ADHD eller så söker. Men det finns forskning som visar på att människor med ADHD har lägre självkänsla generellt.
Mm.
På grund av flera olika saker. Men det gör ju att man kanske känner att det blir väldigt många krav. Men sen kan det faktiskt också handla om tvetydighet i språk. Som man faktiskt har studerat på, vad jag har sett. Sen kan jag också relatera till det själv. Både när jag själv läser annonser eller när man sitter med en kollega och skriver en annons. Att för mig till exempel så blir väldigt mycket mer oklart.
Mm.
Både i arbetsuppgifter och i krav. Men om det är otydligt i krav till exempel, då blir det en fråga om, passar jag in i den här rollen eller uppfyller jag det här kravet, för att det är lite otydligt för en.
Mm.
Så att försöka vara väldigt tydlig där och även som sagt kort. Men även i till exempel arbetsuppgifter kan det vara bra att vara tydlig. För att även om en arbetsuppgift inte är ett krav, så blir det på ett sätt steg som gör att man tänker, kan jag tänka mig in i den här rollen?
Mm.
Om man inte kan tänka sig det och inte förstå det, så är det bra om man kan vara tydlig istället för att skriva att du ska, säg till exempel, utvärdera rekryteringsprocessen. Skriv istället att du ska mäta de här siffrorna specifikt. Du ska följa upp dem, du ska hitta sätt vi kan förbättra rekryteringsprocessen utifrån de här siffrorna, istället för något som jag inser för andra kanske inte låter flummigt, men för mig att utvärdera en rekryteringsprocess, det finns massa sätt att göra det på.
Mm. Och det här är ju någonting som förstås är viktigt för alla kandidater. Om man inte är tydligt vad som förväntas, så är det klart att det blir en utmaning. Men jättebra, då går vi vidare sen, tänker jag, till intervjuerna. Och där, om vi börjar med förberedelserna inför en intervju. Vad är dina reflektioner där?
Det finns ju flera, men först och främst igen, som jag sagt, tydlighet och struktur, som jag kommer säga igen. Och det beror ju på att det är både svårt med, som sagt, att sortera hur stora mängder information, att kanske prioritera kan vara svårt. Så att till exempel att man får tydlig information om vad intervjun kommer handla om, vad den kommer innebära. Till exempel både syftet med intervjuer, men även så här, hur kommer den gå till? Först gör vi det här, sen gör vi det.
Mm.
För att då blir det enklare för kandidater att förstå och fokusera på rätt saker inför intervjun. Och sortera ut sina tankar innan. Och det är väl lite kopplat också till arbetsminnet. Det är vanligt att man har ett bristande arbetsminne. Och då behöver man inte förlita sig på den, för att du har både kanske textform som du kan titta på under intervjun, men du har också innan kunnat om något memorera eller ha något hum om vad ni ska prata om, så att du inte behöver 100% förlita dig på ditt arbetsminne. För det är inte arbetsminnet vi ska mäta. Vi ska ju mäta eller bedöma kompetensen hos kandidaterna.
Exakt. Och rent formmässigt, om man gör en digital intervju eller en fysisk intervju på plats, hur tänker du kring det?
Ja, men jättebra tillägg. Jag tänker att det finns ju studier som har visat att folk med både ADHD och autism presterar bättre på digitala intervjuer kontra fysiska. Så att det finns ju fördelar där, och det kan man ju spekulera i vad det beror på. Till exempel om man får ADHD kan det handla om distraktioner. Och det kan ju vara bra då att tänka på, finns det fönster både ut så att man kan se någon fågel flyga eller folk som går förbi. Och på samma sätt så ibland kan det finnas sådana konferensrum som har fönster ut. Och på samma sätt, är det ljudisolerat i rummet, kan man på något sätt se till att det inte är det, så att det inte blir de här distraktionerna. Och även ljus kan ju också vara en störande faktor. Om det är blinkande eller vissa typer av ljus kan ju vara störande, för att olika typer av sinnesintryck kan innebära en svårighet i att fokusera, som att det redan är svårt att fokusera.
Mm.
Och det innebär ju också att till exempel saker som hur min tröja sitter kan göra att jag behöver fixa den och tänka på det istället för din fråga till mig och hur jag ska svara. Och sen tänker jag också mycket på tal om förberedelser innan, att det är samma sak där, att då är det viktigt att ge instruktioner om du kommer hitta till lokalen på det här sättet, du möts upp i en reception eller du anmäler en reception, vem möter upp dig, så att man har det lika så förberett där, utöver själva liksom agendan i, om man bara har en digital intervju.
Mm. Och det är ju någonting som vi alltid rekommenderar, att man försöker underlätta för kandidater att, att man vet vart man ska och vem man ska fråga efter och så vidare. Men superintressant tycker jag just med det här med distraktioner, för det är någonting som inte jag riktigt har reflekterat över tidigare. Självklart så har jag tänkt på att det är viktigt att man får sitta ostört, att ingen liksom kommer in i rummet till exempel om man har en fysisk intervju. Men just att om det är mycket ljud utifrån ändå, eller om det är någonting annat, ett fönster bakom mig som intervjuar och massa folk går förbi, så förstår man ju, det kan ju självklart bli superdistraherande. Så det var intressant. Och det här med kompetensbaserade frågor då, som ju vi och alla som jobbar kompetensbaserat använder sig av. Hur tänker du kring det?
Ja, men som jag tror jag sa inledningsvis, så är det mycket fördelaktigt, för att det är fokus på beteendet. Och ja, men till exempel ADHD-symptom är ju beteenden, bara att de är kanske en mer intensiv grad till exempel. Och det kan ju folk besitta oavsett om de har en diagnos eller inte. Och det är det som är vår bedömning. Och det är ju till exempel bedömningen på hur väl man svarar i frågorna. Som vi har pratat om, att ja, men om jag behöver stanna upp, jag blir distraherad av någonting, eller tolka din fråga fel, så ska vi inte bedöma det, utan vi ska bedöma beteendet som faktiskt har kandidaterna uppvisat innan, vilket som sagt alla kan oavsett diagnos eller andra förutsättningar.
Så vad är bra att tänka då på i intervjusituationen, förutom att ställa den här typen av SBR-frågor eller kompetensbaserade frågor?
Det är ju massa saker. Både, det vet jag ju själv som själv sitter och ja, men intervjuar med en ADHD-diagnos. Att det blir ju mycket att tänka på och hålla koll på. Men den som kanske kommer lite vissa gånger enklare för mig är ju att som sagt det här med tolkning, att många frågor är öppna för tolkning. Nu är ju inte SBR-frågor en lika stor del som berätta om det själv till exempel. Men det kan ju var bra att tänka en runda till, som sagt, så att man inte, vi är olika och vi fungerar olika. Och en fråga som är öppen för mig kanske inte är öppen för dig. Så att tänka där till exempel, istället för att fråga vad har din nuvarande roll inneburit? Fråga vilka arbetsuppgifter har du haft? Och att försöka bli lite mer specifik, för att det finns en tendens att ja, men, tolka lite bredare och även svårighet att ja, men, uppfatta kontext och sammanhang spontant. Och sen så är det också därför viktigt att var tydlig med vilka typer av svar vi är ute efter. För att även om jag hoppas och tror att sådana här kompetensbaserade frågor är mer vanliga, så jag vet själv att jag möter väldigt många som aldrig har fått sådana. Oavsett diagnos så är det viktigt att man är tydlig med att det är faktiskt beteendet vi vill bedöma. Många kandidater tror att de ska svara på ett väldigt politiskt sätt ofta, för att det är så det har varit. Och att då vara tydlig och berätta det inledande. Lite så ha samtal om samtalet. Att jag kommer fråga dig det här och det här är vad jag är ute efter. Jag kommer inte bedöma dig på hur snabbt du svarar eller hur röd tråd du håller i. Och då är det också viktigt att tänka på att det är mitt ansvar. Att se till att ja, men om kandidaten svävar iväg, så är det mitt ansvar att se till att kandidaten kommer tillbaka eller får information om vad det är jag vill ha för information från kandidaten, så att jag kan bedöma den. För att det är mitt ansvar att se till att jag har informationen jag behöver för att bedöma kandidaten. Som jag tänker är jätteviktigt. Och även hålla tiden, som sagt. För ibland är det lätt att sväva iväg, särskilt med kompetensbaserade frågor. Och då är det mitt ansvar att hålla tiden och se till att vi pratar om rätt saker och att kandidaten förstår det. Och även att jag kanske kommer att avbryta dig, vilket kan uppfattas som sagt, om man kanske som sagt har lite lägre självkänsla, att man vet att jag avbryter inte dig på ett dåligt sätt, att jag bedömer att du har svarat fel, utan jag avbryter dig för att vi ska hålla tiden, jag ska få information. Det är inte något som kommer påverka dig negativt i den här processen.
Jättebra. Det finns ju vissa intervjuer där man kanske får frågor liknande, vad är du stolt över? De frågorna brukar inte vi ställa, men det är inte helt ovanligt, alltså med den typen av frågor. Hur tänker du kring det?
Ja, men det är ju lite som jag var inne på med tolkning innan. Och att till exempel, det blir lite mer öppet för tolkning här. Och särskilt värdering. För att ordet stolt bär ju en värdering, att jag ska värdera att jag är stolt över någonting. Medan, som nämnt, om man har lite lägre självkänsla så finns ju en tendens att du har gjort jättebra saker. Du har presterat och du har gjort någonting som andra är stolt över. Medan du själv kanske inte är stolt och då kanske inte har ens ett svar på den frågan.
Mm.
Och då blir det att det påverkar snarare än att vi frågar om någon, ett faktiskt liksom gott resultat man har uppnått. Mm. Som att det blir den här igen öppna för tolkning och särskilt här också värdering i sådana frågor.
Mm, så tänka på hur man formulerar den typen av frågor också då, förstås.
Mm.
Och ibland så brukar jag få höra att nej, men den här kandidaten är inte så särskilt motiverad för rollen hos oss. För att han eller hon ställer inte någon fråga. Och så tolkar man in då att det skulle vara lika med tecken inte motiverad. Hur tänker du kring det?
Det har jag också hört och tänkt mycket på såklart därtill. Och det blir ju för mig igen tillbaka till tydligheten. Och lite som jag pratade om generellt med kompetensbaserade frågor. Att det vi bedömer ska vi vara tydliga med att vi bedömer. Så att om man vill bedöma någon på till exempel. Hur många frågor de ställer eller vilka frågor de ställer. Har hört mycket om att man ska känna press som kandidat. Att man ska ställa en smart fråga vad nu det är. Och om man då gör det i så fall så kanske man ska vara tydlig med att jag kommer bedöma dig på hur många frågor eller vilka frågor du ställer så att kandidaten också kan förbereda sig likväl som i intervjusituationen veta att det här är något jag bedöms på snarare än att det här är tillfälle för mig att få information så att man vet igen syftet med alla delar av intervjun eller rekryteringsprocessen för den delen.
Mm. Och jag tänker att förhoppningsvis så är det ju ingen som tänker att man ska bedöma en kandidat utifrån antalet frågor de ställer. Men att det görs ändå är ju problematiskt förstås. Och där tänker jag att man behöver faktiskt istället då tänka att ja, men nu ska vi släppa allting vad gäller bedömning. Nu är det kandidatens tid i intervjun. Nu har jag ställt alla frågor till kandidaten. Och då tänker jag att då ska man väl säga det också, att nu är själva intervjudelen över. Så att nu kommer jag att berätta mer om rollen och om oss. Och om du tycker att det blir otydligt eller om det är någonting som återstår och som du inte har fått information om så får du jättegärna ställa frågor kring det. Ja, ungefär så.
Mm. Och det tror jag är jätteviktigt också för att jag tror att särskilt motivation också är en svår. Det är svårt att bedöma, särskilt kompetensbaserat. Och jag tror också, nu vet jag inte studier och hit och dit, men jag är ganska säker på att det finns olika sätt att uttrycka motivation på som särskilt kan skilja sig när man har ADHD.
Mm.
Som kanske inte uttrycker sig just genom kanske frågor om man tror att det är det traditionella sättet att uttrycka motivation på. Det blir ju både i den delen, men i andra delar viktigt också då att spegla kandidaten. Så se till att vi förstår varandra. Så att man har, som sagt, igen samtal om samtalet, att kommunikationen blir rätt. Och att försöka, ja, men som sagt, spegla kandidaten och säga, jag uppfattar ditt svar så här, stämmer det? Så att kandidaten också kan svara på ifall att det har blivit någon miss. Så att man kan hitta det, vare sig det är motivation och intresse eller den kompetensbaserade delarna för den delen.
Mm. Vad bra, Louise. Tack så jättemycket. Och jag tänker att allt det här som vi har pratat om, att vara strukturerad, att vara specifik, verkligen skärskåda sina annonser, sina intervjufrågor, så att det inte är öppet för tolkning. Det är ju någonting som verkligen är jättebra för alla, men extra viktigt för att inte missa en stjärna bara för att han eller hon råkar ha ADHD. Och så att, är det någonting annat som vi har missat, tycker du?
Nej, jag tänkte någonting i det du sa nu fick mig bara tänka på att vara tydlig med att min närvaro, att jag är rekryterare, jag är också privatperson och jag har ADHD. Och jag gör också jättemånga fel.
Ja.
Alltså saker som, jag ställer till exempel följdfrågor ibland och jag ställer fel följdfrågor på en rak. Som inte är så bra om man har ADHD till exempel, att få flera frågor samtidigt. Och att liksom, samma sak igen med öppet för tolkning, att jag vet att den också är svår. För att det är inte så enkelt.
Mm.
Och att se något positivt i det vill jag liksom avsluta med. För att vi kan alltid utvecklas och lära oss och bli bättre i att jobba kompetensbaserat för att både inte missa någon med ADHD eller ja, men andra förutsättningar. Mm. Att det alltid, jag tycker att det är kul att det alltid finns saker att jobba på och utveckla både i sig själv och hos andra.
Verkligen. Vi blir aldrig fullärda, helt
Nej,
enkelt.
Precis.
Jättebra. Tack snälla Louise för att du kom hit idag och delade med dig av dina tankar kring det här viktiga ämnet. Och ja, då får vi säga tack för idag.
Tack själv. Superkul att vara här igen.
Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info@homeofrecruitment.se. Podden är producerad av Septemberfilm.